Ska vi resa oss upp ett ögonblick och be tillsammans? Ja, tack Herre att vi får lyssna till såna här sånger som handlar om den goda gemenskapen med dig. Att få känna hur du går vid vår sida, hur du finns i våra liv och inte bara finns utan bär våra liv. Tack att vi får luta oss mot dig i allt vi är och allt vi har för oss. Tack att vi får luta oss mot dig, vila i din famn och i din kärlek. Jag ber helige Ande att du skulle röra vid oss och tala med oss om det som du har på ditt hjärta, Fader, genom den helige Ande in i våra liv. Tack att vi får vara lyhörda för vad du vill säga. Tack för fortsättningen av den här gudstjänsten. I Jesu namn, amen. Varsågod och sitt. Jag ska läsa ur Markus evangeliet, det femte kapitlet, verserna 24-34. Du kommer kunna följa med på väggen här bakom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Det är alltså Jesus det handlar om. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft ifrån honom vände han sig om i hopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Amen. Naturligtvis har jag läst den här texten ganska många gånger inför den här söndagen. Och många av oss känner igen den ganska väl. Jag har både hört den berättas och läst den säkert flera gånger. Jag skulle kunna säga att jag har brottats en del med den här texten. Visst, den handlar om en kvinna med blödningar som efter en lång och utdragen och smärtsam kamp blir helad genom att röra vid Jesu mantel. Och det är naturligtvis ännu en fantastisk rapport om hur Jesus berör människors liv, hur han botar och helar. Det är också en rapport om en kvinna som får uppleva Jesu kraft hela hennes liv. Det är inga konstigheter egentligen. Det är en fantastisk berättelse med ett vackert slut. Och så var det just det här då med den här söndagens tema, som är kampen mot ondskan. Vi följer ju i den här församlingen, i den här kyrkan, kyrkårets texter, rytmen. Och inne i fasteperioden. Och idag så handlar det om kampen mot ondskan. Och många av de andra texterna som är föreslagna för den här söndagen, de kanske i mitt tycke på ett lite mer omedelbart sätt inriktar sig just på kampen mot ondskan. Göran läste i inledningen från Efesierbrevet om Guds rustning, om att hålla stånd mot det onda. Den här texten är ju av ett litet annat slag. Vi får möta en enskild kvinna, ett enskilt öde. Och så tänker jag, vad säger den här texten om ondska? Men så är det ju ibland på det viset att man inte alltid ser skogen för alla träd. Jag har läst den här texten, jag har brottats med den. Och ju mer jag har närmat mig den, så har jag faktiskt börjat se någonting som jag inte riktigt såg från början och som kanske möjligtvis är uppenbart för alla er andra. Men jag ser vilken enorm kamp den här texten utstrålar. Vilken enorm kamp mot ondskan som den här texten rymmer. Man skulle kunna säga i en bemärkelse att det är en slags Davids kamp mot Goliat. Ni vet, den lilla herdepojken som slåss mot den väldiga jätten. Den lilla människans kamp mot smärta och mot systemen, faktiskt. För det här är en berättelse om en kvinna som fått utstå mer elände än du och jag kan föreställa oss vad det innebär. De senaste 12 åren av sitt liv har inte varit mycket annat än en kamp i hennes liv. 12 år. Jag minns vad jag gjorde för 12 år sedan. 1998. Kanske minns du också vad du gjorde. Det är en ganska lång tid. Det är ganska mycket tid som har förflutit. 12 år är en lång tid. Det är en tredjedel nästan av mitt liv. Under de här åren så har den här kvinnan lidit i sin kropp. Hon har gjort allt som har stått i hennes makt och mer därtill för att bli kvitt det här lidandet. Det har kostat henne massor av medel, pengar, tid, energi, tårar och förmodligen en obeskrivlig fysisk smärta. Inte minst genom att hon har försökt att gå igenom massa olika läkarbehandlingar. Man kan tänka sig på den tiden att det inte alltid var så där smärtfritt. Ett enormt lidande. Och förutom det här fysiska och psykiska lidandet som en sjukdom som inte ger med sig innebär, så har hon på köpet också tvingats att utstå kanske det värsta som en människa kan få uppleva. Nämligen ett utanförskap. För har man kämpat med blödningar i 12 år, då har man på den här tiden och i det här samhället också varit utstött och uträknad och borträknad i 12 år. Alltså ingen ville ha med henne att göra. Hon ansågs oren. Hon hade inte tillåtelse, smaka på det ordet, hon hade inte tillåtelse att umgås med andra människor. Tala om den lilla människans kamp i ensamhet och utanförskap. Förmodligen så var hon utstött då även av det religiösa etablissemanget på grund av sin sjukdom. Och man kan fråga sig, vad gör det här med en människa? Där ens kamp inte är nog i sig mot smärtan och problemen som sjukdomen får med sig, utan att den dessutom då kantas av ett slags förakt, eller ännu värre, en likgiltighet från omgivningen. Vad gör det med en människa där gemenskap inte är tillåten? Om vi för ett ögonblick ställer oss jämte den här kvinnan och lever oss in i hennes situation, hur skulle vi uppleva den då? Det är naturligtvis nästan omöjligt att förställa sig hur det skulle vara. Men hur skulle vi uppleva det? Kampen mot ondskan är i den här kvinnan, skulle jag vilja påstå, i allra högsta grad personifierad. Och berättelsen, skulle jag också vilja påstå, om den här kvinnan säger någonting väsentligt om ondskans struktur. Jag tänker inte säga så mycket om kvinnans fysiska lidande, om det onda som hon blir botad faktiskt ifrån till slut. Jag kommer inte säga så mycket om det. Därför att du vet, när det gäller sjukdom och lidande, så kan det ibland finnas en tendens å ena sidan att minsta lilla snuva är ett angrepp från den onde. Å andra sidan så ibland så räknar vi också med att rent fysiskt så går vi fria från ondskans påfrestningar. Men så är det inte heller. Därför att det är en verklighet där vi lever av ande, kropp och själ. Och den onde tar alla tillfällen att angripa en människa där hon är som svagast. Ibland kan det vara genom den fysiska sjukdomen. Men jag ska inte säga så mycket mer om det just här. Men det kan väl konstatera att något ont har gjort anspråk på den här kvinnans kropp i 12 år. Men det sorgliga i den här berättelsen som slutar så lyckligt, det är ju hur hennes kamp har varit så isolerad i alla dessa år. Och kanske är ensamheten det som är det svåraste korset för henne att bära. Det tyngsta oket. För de flesta av oss vet vad en god gemenskap kan göra med oss. Hur läkande det kan vara att vara i bland vänner. Att trots att man har problem, bekymmer, elände i sitt liv, att få kanske skratta över en fika eller en middag. Att få bli berörd av en annan människa. Att kanske bara veta att någon faktiskt ser mig. Många av oss är lyckliga därför att vi känner till det, vad det innebär. Men så kan vi också ana oss till vad det innebär att faktiskt stå utanför den möjligheten att få känna mänsklig omsorg. Och hur det faktiskt kan förlama och även förvrida en människa. Ensamhet, ofrivillig ensamhet, är alltid ett hot mot människans natur, därför att hon är skapad till gemenskap. Jag läste i en tidning alldeles nyss, tidningen Fokus, som talar om hur terrorismen idag i världen faktiskt i största utsträckning utförs av väldigt ensamma människor. Alltså människor som inte är knutna till ett nätverk. Terrorism som Al-Qaida, alltså nätverk som Al-Qaida är kända. Men det största hotet när det gäller terrorism idag är den enskilda människan som går sina egna vägar, ofta i Guds namn. I vårt samhälle så har vi en särskild syn på det vi kallar enstöringar till exempel. Vi brukar med visst darr i rösten tala om människor som lever avsides och som liksom beter sig lite annorlunda, enstöringar. Det är något hotfullt över det, eller hur? Det är ingen positiv klang. Han är en enstöring. Nej, det är inte positivt. Ensamhet i bemärkelse är att dra sig undan frivilligt är en sak. Men en människa som är skapad till gemenskap och blir berövad på den gemenskapen, det är något annat. Ensamhet kan vara ett konkret hot. Ett visst mått av utanförskap kanske både du och jag kan känna oss besläktade med. Och det behöver inte vara ondo. Jag kan göra det i alla fall. Men om vi tittar på den här kvinnans situation. Inte ens bland de religiösa så fanns det så mycket barmhärtighet så att det kunde lindra hennes situation. Hon var totalt utlämnad tack vare det system som rådde i det samhälle där hon levde. Och jag skulle vilja påstå att det är lite grann här vi faktiskt kan skönja något av ondskans strukturer. I ett utanförskap, när vi talar utanförskap, så är det svårt att peka på en konkret handling. Alltså, det är snarare avsaknaden kanske av handling som skapar det där utanförskapet. Alltså, det blir tyst omkring kvinnan. Hon lever med sitt liv, med sin smärta, och det blir tyst omkring henne. Avståndet till de andra, till hennes bröder och systrar, sina vänner, blir allt större. Det är ju ingen som kanske utför någon konkret ondskefull handling. Möjligtvis fick hon utstå kanske en del förakt och hån. Men det är snarare den uteblivna handlingen som i det här fallet går ondskans väg genom samhällsstrukturen och genom enskilda människor. Uteblivandet av kärlek, uteblivandet av omfamningen, inkluderande, alltså avsaknaden av omsorg, det goda bemötandet, den mänskliga värmen. Hur kunde det bli så? Vi ska veta att ondskan tar chansen så fort den ges. Och det kan vara genom just en struktur i ett samhälle där avstånden ökar. Vi känner till det i vårt samhälle idag. Och det kan också vara genom att människor faktiskt dras med i en spiral som inte är god. Ta oss svenskar som ett exempel. Det är ju skönt att få hålla sig här i vårt samhälle. Man skulle ju kunna påstå, det är möjligtvis någon som skulle kunna räkna ihop det här och få det till några andra siffror. Man skulle nästan kunna påstå att 99,99% av svenskarna vill väl. Alltså egentligen borde det inte finnas några besvärliga motsättningar om man har de förutsättningarna i ett samhälle. Att 99,99% av svenskarna faktiskt vill väl. Men ändå så lever vi i en verklighet där människor far illa på alla nivåer. De flesta familjer i Sverige fungerar väl. Ändå så får polisen köra med blåljus hela nätterna i varje svensk stad därför att det är kaos i familjer. Skulle vi göra en riksomfattande undersökning, hur många vill gott och hur många vill ont? Då skulle vi förmodligen få en förkrossande majoritet där man säger vi vill bara det goda. Kanske håller ni med mig om den analysen. Den är naturligtvis inte vetenskaplig. Men jag skulle tro att det är ungefär de förhållandena i samhället. Vi vill ju det goda. Ändå är det så mycket ont som drabbar. I torsdags så var jag på utflykt, skulle man kunna påstå. Jag besökte riksdagshuset i Sverige, i Stockholm. För att göra en liten rapport därifrån. I en uppgift jag hade. Det låter väldigt kryptiskt. Det hör jag nu. Vi kan ta det vid kyrkkaffet sen. Det som slår mig är ju, jag har aldrig varit där. Det har säkert ni varit allihopa. Det som händer är att man går in ner i någon slags katakomb där det står väldigt biffiga vakter med olika snäckor i öran och öronen och olika handbojor och allt vad det kan vara. Ser väldigt barska ut och talar med väldigt myndig stämma. Undrar om det ingår i kursen för att bli väktare förresten. Att prata med någon slags Stockholms översittar röst. Inte nog med det, vi blir slussade igenom någon slags säkerhetssystem där vi, hör jag på säga, nästan blir avklädda allt vi har på oss. Eftersom jag har ett bälte som brukar ge utslaget i sådana här sammanhang så var jag tvungen att ta med det. Fick hålla upp byxorna manuellt så att säga. Jag klarar mig igenom och vi flesta i min klass klarar oss igenom. Vi blir slussade in i mörka korridorer, in i någon slags bås där vi ska lägga in allting i ett skåp. Vi blir visade på en hiss, tar den här hissen, tryck på trean. Och så kommer vi upp, där står det ytterligare vakter som talar med barsk röst hur vi ska uppföra oss och framförallt inte uppföra oss. Och då tänker jag, vi lever i ett samhälle där förmodligen 99 av 100 vill väl. Ändå får vi lägga ganska mycket pengar på att det kan finnas en som faktiskt inte vill väl. Det är ett tydligt exempel, ett konkret exempel. Vi kan inte lita på varandra. Vi måste konstruera försvarszoner, annars kan vi råka illa ut. Och jag tror att den största risken med ondskan, det är nog någonstans att den underskattas. Ja, visst, vi kan ju se på TV att det händer massa otrevliga saker, vi kan läsa tidningen. Men någonstans, hur den far fram, jag tror att det kan underskattas. Kanske har vi missbedömt ondskans strukturer, eller snarare kanske bristen på struktur. För i en bemärkelse så kan man säga att ondskan inte finns. Skulle ni klippa ut den här predikan och bara lägga ut det här på nätet så skulle de inte tro att jag är klok när jag säger att ondskan inte finns. För det är klart att den gör. Men i den bemärkelsen att allt som finns är skapat av Gud, så finns inte ondskan. Ondskan är någonting onaturligt. Gud har skapat allt som finns till. Och allt han har skapat är gott. Ondskan är inte god, alltså finns inte ondskan i den bemärkelsen att den är skapad. Och ändå så finns den ju. Kyrkofadern Augustinus beskriver ondskan som frånvaro eller brist. Den kan ta sig uttryck av en tomhet, en likgiltighet. en brist på kärlek. Men ondskan, trots allt vi säger att den inte finns, så är den allt annat än passiv. Den far fram och den vill oss illa. Kanske kan ondskan bäst beskrivas som ett svart hål. Kanske kan ondskan beskrivas bäst som ett svart hål. Ett hål som slukar allt som kommer i dess närhet. Ondskan är högst onaturlig, men kan snabbt förvrida oss. Förvrida synen på oss själva, på varandra och på hela skapelsen. Det står i Romarbrevet att tomheten är ett välde. Alltså tomheten, något icke finns. Något som egentligen inte är. Tomheten. Något odefinierat. Denna tomhet är i sig ett välde. Varningens finger måste lyftas. Ondskan är en makt som måste bekämpas. Kampen mot ondskan kommer ingen av oss undan. Kanske missbedömer vi dock återigen ondskans strukturer. Det var viktigt att Göran läste det han läste i början från Efesierbrevet. Hämta nu styrka hos Herren av hans ohörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens glömska angrepp. För kom ihåg att ondskan är inte den figur som Dante en gång har uppfunnit. Det är en liten röd figur med horn i pannan som vi kan skratta åt och se på busskuren här utanför New York-kyrkan. Jag vet inte om ni har gjort det. Det är ju inte ondskan. Det är ju någon löjeväckande figur bara som ska verka lite cool. Ondskan är lömsk och ondskan är oberäknelig och kanske kan det beskrivas som ett svart hål. Bibeln och den kristna traditionen definierar ondska som något som vill förstöra vår relation med Gud och med varandra. Den vill slå våra relationer sönder och samman med Gud och med varandra och göra så att avstånden ökar. Ondskan ser den andra, alltså, som ett problem, som ett hot. Som något att utnyttja, något att sko sig på. Får ondskan makt med oss så frammanar den girighet och förakt. Det demoniska ödelägger, det ödelägger vår personlighet. Det förstör vår Guds likhet. Ondskan är ett frånvänt ansikte. Ett ansikte som är vänt bort från Gud, bort från andra människor och vänt mot det egna. Ondskan började med ett avfall från Gud redan i änglavärlden, när en ängel tog blicken just från Gud och vände den mot sig själv. Istället för att i tillbedjan skåda kärlekens Gud, så vände han blicken mot sig själv. Jag ska sätta mig högst. Jag ska sätta min tron över allt annat. Det är ondskans röst. Den röst som människan väljer att tro redan i Edens lustgård. Den röst som säger jag. 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 Här föds fröet till egot. Det självupptagna. Och i detta kan vi förstå vikten, och det här är så angeläget för mig. Vi kan förstå vikten av tillbedjan av Gud. Alltså vi kan förstå varför vi ska sjunga de här sångerna som vi sjunger. Psalmerna, lovsångerna. Vi förstår varför. Vi kanske till och med kan stå ut med de långa verserna eller med de upprepande sångerna som känns lite tunna i texten. Vi kanske kan förstå det därför att det kan hjälpa oss att ha blicken fäst på Gud. I tillbedjan så rätar vi ut oss själva och vi byter perspektiv. Egot får sig en törn och vi öppnar oss istället för Guds kärlek och ger samtidigt utrymme för andra människor i våra liv. Tillbedjan är livsviktig. Vi ska komma tillbaka till kvinnan här nu innan vi landar.